Många människor upplever under en viss tid av sitt liv att det inte finns någonting viktigare än att bli gift eller att hitta någon att möjligen gifta sig med. Man tänker på det, man talar om det, man läser om det, man drömmer om det, man planerar om det, man beder för det, man bekymrar sig för det. All energi går åt till att tänka på det här och försöka finna någon som kan bli ens livskamrat. Och när andra i ens egen ålder börjar gifta sig, så smyger sig paniken obehagligt på. Och när våren kommer än en gång och lockar fram de där känslorna som vi inte riktigt kan kontrollera, längtan och åtrån bara växer och tycks vara outhärdligt stark. Och allt det här är ju någonting naturligt, någonting som man skulle kunna säga att vi är skapade för. Det är normal mänsklig reaktion, det är normal mänsklig längtan. Och det kan upplevas så engagerande att det kan i de tiderna åtminstone vara svårt att tänka sig att det skulle kunna finnas någonting annat i livet som skulle kunna vara mera värt än att få bli gift. Ja, finns det någonting större? Finns det någonting viktigare än äktenskapet? Paulus svar i första Korintierbrevets 7:e kapitel, det är otvetydigt: ja, det finns någonting större, det finns någonting viktigare. Och det är inte för att hurtfriskt vifta åt sidan all ärlig längtan och djupt engagemang i de här känslorna och frågorna, men det är för att hjälpa människan att se realistiskt på livet som det här kapitlet också finns med i Bibeln. Äktenskapet, har han sagt, som vi har läst tidigare, är ingenting måste för varje människa. Äktenskapet är ingenting självklart heller. Alla bör inte gifta sig, säger han. Det beror nämligen på vilken gåva du har. En del har gåvan att leva lyckligt som ogifta. Andra har svårt att tänka sig ett liv som ogift och kanske inte har den gåvan. Men Paulus har mycket kraftigt understrukit att det ogifta ståndet inte är underlägset det gifta ståndet på något sätt. Det ogifta livet, har han sagt, är ett fullvärdigt alternativ. Ja, det är faktiskt att föredra, åtminstone under de omständigheter som var för handen när Paulus skrev första Korintierbrevet. Då var det bättre att inte vara gift. Och de råd som Paulus ger i det här kapitlet måste ju ses emot den bakgrunden av de svåra tider som var inne. Kanske var det tider av förföljelser i Korint. Men oavsett det, så menar Paulus att av våra ogifte innebär att man kanske ännu mer odelat kan ägna sig åt Herrens verk. Men här finns i det här kapitlet som vi ska se idag också andra faktorer som är nyttiga att komma ihåg för att ha en balanserad syn på det här med äktenskapet och inte tro att det är det enda saliggörande som finns. Äktenskapet är ju endast en temporär institution, avsett att reglera samlivet mellan man och kvinna under det här korta, ovissa livet. Äktenskapet är därmed inte avsett att möta alla människans behov, kan inte göra det och inte menat att göra det. Äktenskap kan ingås, men äktenskap kan också falla i sönder. Därför att vi lever i en värld där syndens verkan gör sig påminn på alla livsområden, även på äktenskapets område. Ett äktenskap kan komma till ett snabbt och oväntat slut genom död, kanske genom otrohet som ruinerar förtroendet och undergräver ett fortsatt äktenskap, genom oviljan till försoning och kanske genom hjärtats hårdhet ibland. Men det kan också vara många andra orsaker. Och vi berörde ju det här förra gången. Alltså, om äktenskapet skulle vara livets högsta mål och det som alla skulle sträva efter, då har ju erfarenheten bittert visat oss att det inte finns så mycket att hoppas på i det här livet. Ty för många så innebär just äktenskapet svåra besvikelser och jäckade förhoppningar. Nu talar visserligen Bibeln om äktenskapet i mest värdiga ordalag och med mycket stor respekt. Det är en gudomlig institution. Det är en del av Guds gudomliga plan med människan och med samlevnaden mellan människa som man och kvinna. Och det är värt vår högsta respekt och vår innerligaste omsorg. Men det är ändå inte det största som kan hända en människa. Det är ändå inte det högsta målet för en människas existens på jorden. Vad är då högre än äktenskapet? För det första, och vi börjar i vers 17. Vers 17 till 24 behandlar ett avsnitt som är en del av det här svaret. Det är större att leva för Herren och att tjäna honom där du just nu befinner dig. Att leva för honom här och nu, oavsett om du är gift eller ogift. Det finns nämligen en övergripande princip som upprepas tre gånger i de här versen, i det här textsammanhanget. Han säger i vers 17: var och en ska leva med den lott Herren har tilldelat honom, sådan han var då Gud kallade honom. Vers 20: var och en ska förbli vad han var när han blev kallad. Och vers 24: var och en ska inför Gud förbli vad han var när han blev kallad. Det vill säga, du är kallad att tjäna Gud först och främst i den ställning i vilken du stod i när du blev kallad, när du blev en kristen. Du måste inte först bli gift, så att säga, för att sedan börja tjäna Gud. Du behöver inte ens försöka bli fri om du skulle vara slav, säger han, för att sedan kunna tjäna Gud. Utan så länge din sociala och civila situation inte ligger i strid med de moraliska förpliktelser och värderingar som det kristna livet uppfordrar till, så gäller principen att du ska fortsätta ditt liv som förut. Inga dramatiska förändringar i den sociala omgivningen måste till för att du nu ska kunna leva ett liv som kristen. Naturligtvis så innebär den kristna tron radikala förändringar i vårt sätt att tänka, i hela vår livssyn och i våra värderingar och vårt sätt att leva och vara. Men Paulus menar att vi inte ska försöka skapa några andra dramatiska förändringar som inte riktigt behövs eller hör till. Du måste inte byta jobb, till exempel, för att du har blivit en kristen. Du måste inte bryta upp från din sociala situation och miljö. Du måste inte flytta. Du måste inte ändra på en massa sådana saker som är moraliskt neutrala. Ibland så grips nykristna och kanske även andra kristna av en otålig rastlöshet. Och jag har funderat över detta. Vad beror det på att det tycks finnas människor som aldrig riktigt någonsin kommer till ro, som stannar upp och börjar leva här och nu, utan ständigt är på jakt efter en förändring som plötsligt ska göra dem skickliga att leva för Gud. Men ännu är jag inte där. Och de har en oro omkring sig. Det är ständiga förändringar på gång, men de kommer aldrig riktigt till ro så att de kan uträtta någonting för Gud. De börjar lite grann här, men snart rinner det ut i sanden. Så börjar man här och snart rinner det ut i sanden. Det som man ständigt vore flyktig och rastlös och orolig, sökande efter någon definitiv förändring som plötsligt ska lösa mina problem. Nej, Paulus säger: lugna ned, fortsätt och lev ditt normala liv som du gjorde när du kom till tro. Det viktigaste är nämligen inte var du är någonstans, utan det viktigaste är vad du är. Och du kan vara en kristen under varje livets situation och i alla omständigheter. Börja med att leva som kristen i de förhållanden som du just nu står i. Att tjäna Gud där du just nu står. Förhärliga honom där, i ditt jobb, bland dina kamrater. Om också inte det finns en kristen på 10 mils avstånd. Du måste inte förändra den situationen. Jag hörde talas om en idrottsman. Ja, han var lagledare för en OS-trupp i ett land. Och när han blev en kristen så var det många av hans medkristna som påpekade för honom det olämpliga att fortsätta med idrotten. Och då pekade han på den här versen. Ja, men det står ju att var och en ska förbli vad han var när han blev kallad av Gud. Och om inte Gud har gett mig någon annan order så måste jag ju fortsätta med det jag höll på med. Och jag har oerhörda kontaktytor just i idrottsvärlden. Så jag tänker leva som kristen där. Att leva för Gud i de här vanliga omständigheterna, det har vi ibland lite svårt för. Det ska ibland vara lite extra liksom, för att vi tror att nu lever jag för Gud. Nej, det gäller livet där hemma i kvarteret. Det gäller på jobbet. Det gäller i spårvagnen, på bussen, i affärerna, i de här enkla vardagliga situationerna. Det är där du är kallad att leva som kristen. Du måste inte kallas som missionär till ett annat land. Det är inget fullvärdigare kristenliv att vara missionär än att vara hemmafru. Om du var slav, säger han i vers 21, se inte ens det som det största problemet om du är slav, så att du lägger ner all din energi på att nu måste jag bli fri. Nej, visserligen om chansen kommer att du kan bli fri, så kan du ta bruk av den chansen. Ja, ni ser, det finns två alternativa möjligheter att översätta. Men jag tycker att den som står i noten i den nya översättningen och som finns i den gamla faktiskt stämmer bättre med sammanhanget. Om du kan bli fri, så gör hellre bruk av den möjligheten. Ja, visst. Men det är faktiskt inte ditt största problem att du råkar vara slav. Du kan leva som en kristen även om du är slav, säger Paulus. För egentligen så är du ingen slav, utan en Kristi frigivne. Din egentliga herre, det är Kristus. I Kristus är du fri, även om du socialt sett fortfarande är slav här i Romarriket, bland de andra 60 miljoner slavarna som fanns på den tiden. Ja, redan de kyniska filosoferna i Grekland sa så här, och det ligger nära den här sanningen som Paulus uttrycker. En sann människa, en ärlig och sann människa, kan aldrig vara slav till sin natur, även om hon skulle vara det till sin ställning. Men en falsk människa däremot kan aldrig vara riktigt fri i verkligheten, utan är alltid en slav. Och Jesus sa, den som gör synd är syndens slav. Sen så är inte det avgörande om den sociala situationen skulle vara så att vi tvingades leva ännu i ett slavsamhälle, vilket naturligtvis inte är ett kristet samhälle att eftertrakta, men där historien ibland har varit sådan. Men vad Paulus menar, det är inte det som är det största problemet. Du måste inte först göra uppror för att sedan kunna leva Kristus till behag. Också om du skulle vara en fri människa, säger han sen, när du blev kallad till Kristus, så är du nu en slav. Så det är ingen större skillnad mellan den kristne slaven och den kristne fria människan. Den fria människan är nämligen nu en kristig slav, som är bunden att lyda sin nya herre. Och Paulus, han älskade ju att kalla sig själv, jag är en Jesu Kristi slav. Du ser, den här paradoxen är faktiskt sann. Du kan aldrig bli riktigt fri som människa förrän du blir en Jesu Kristi slav. Då först upplever du verklig frihet. Så både den kristne slaven Och den fria människan som är kristen tillhör Kristus och är hans egendom. Priset är betalt. Lösesumman är erlagd. Ägandeskapet har förändrats och övergått till Gud. Det är Gud som rör om oss. Och möjligen så hade Paulus den här bilden i sin tanke som var en verklighet i antiken, där en slav faktiskt kunde köpa sig fri själv, om också med stor möda. Han hade ju ändå lite fritid, och ibland så kunde då slavarna på sin lilla fritid ta svåra och tunga och ovanliga jobb och tjäna sig en liten slant, även om deras herre hade rätt att ta en viss provision även av den förtjänsten. Så gick de då med den överblivna förtjänsten och deponerade den i sin Guds tempel, hos prästen i templet. Och sedan, efter kanske många år, när den samlade summan hade blivit så stor att den skulle räcka till att friköpa slaven, så tog slaven med sig sin herre och gick till det grekiska gudatemplet. Och prästen överlämnade lösesumman till den forne herren. Och i det ögonblicket så övergick symboliskt ägandeskapet av denne slaven från hans jordiska herre till den Gud som han trodde på. Det var ganska intressant. Nu tillhörde han inte längre sin herre. Nu tillhörde han den Gud han tillbad. Det är precis samma sak som har hänt med oss. Vi är inte längre syndens slavar. Vi är inte längre Satans slavar. Vi har övergått till att vara Guds egendom. Vi tillhör Gud och är friköpta av honom. Därför säger Paulus: bli inte slavar under människor. Vers 23. Släktens tryck på dig att du nog måste gifta dig snart har ingenting hänt än. Omgivningens press, andra människors uppfattningar och tankar. Det finns faktiskt människor som är helt fångade i detta. De är slavar under vad andra tänker. Det var inte Guds mening när han friköpte dig. Han ville att du skulle vara fri. En Kristi slav är främst angelägen om att vara honom till behag. Sen får människor tycka och tänka vad de vill. Vi ska inte vara människors slavar när vi är Kristi slav. Låt inte människors uppfattningar få låsa dig eller störa din tjänst för Gud. Du måste vara fri att tjäna Gud. Du får inte låta människor, om också de står dig aldrig så nära, få makt över dig på ett sådant sätt att det inkräktar på Guds herravälde och hans rättighet att använda ditt liv som han vill. Och dina välmenta släktingar och vänner kanske inte riktigt förstår Guds plan med ditt liv. Överlåt det åt honom. Alltså, principen är: du måste först inte bli någonting som du inte är just nu för att du ska börja tjäna Gud. Det kan du börja göra precis just nu om du tillhör Kristus. Gud vill faktiskt att du ska börja tjäna honom just i den situation där du står. Sen är det hans sak att leda dig vidare. Om han vill leda dig in i ett äktenskap, det vet inte du eller någon annan. Men det är Guds sak. Vad han åtrår är att få se att du villkorslöst lämnar dig i hans händer och ger ditt liv i hans tjänst här och nu, i de omständigheter som du just nu befinner dig, om du också skulle uppleva dem otillfredsställande. Men du kan tjäna Gud just nu. Ett fullvärdigt kristet liv kan du leva just i den situation där du står nu. Annars skulle ju många vara utan chans, mina vänner. Vad ska vi säga till alla kristna som sitter i fängelse? Kan de leva för Gud? Måste de inte först bli befriade och komma in i ett normalt liv? Mitt i sin fängelsevistelse kan de leva ett fullvärdigt, fullständigt, överlåtet, helgjutet kristet liv och förhärliga Gud i de omständigheterna. Vad ska vi säga till en människa som lider av sjukdom? Du måste först bli frisk innan du kan tjäna Gud. Du måste bli kvitt ditt handikapp innan du effektivt kan tjäna Gud. Inte ens där håller jag med dig. Man kan leva ett fullvärdigt kristet liv även om man skulle vara behäftad med kroppsliga svagheter. För det är vi alla mer eller mindre. Och alla går vi mot förgängligheten. En gammal människa som är så svag att hon inte ens kan komma på gudstjänsterna utan sitter där i sin pensionärslägenhet eller på sitt servicehus i det lilla rummet kan leva ett fullvärdigt kristet liv. Ett helgjutet, utgivande kristet liv. Där, ett liv som behagar Gud. Man måste först inte bli någonting annat. Man kan leva för Gud här och nu i de omständigheter i vilka man just nu står. Det tycker jag är trösterikt. Och det tycker jag är fantastiskt. Sen är det Guds sak att göra med oss vad han vill. Om han på något sätt vill förändra situationen. Och det kanske han vill. Men du kan börja att leva för honom fullt ut just nu. Oavsett de sociala omständigheterna. Därför, min vän, det gäller nu, inte imorgon. Du har skjutit upp din tjänst för Gud till någonstans bakom hörnet där borta, när de här sakerna har ordnat till sig för mig i mitt liv. Då ska jag börja. Och så skjuter vi upp den överlåtelse som skulle ske idag och tror att livet ska bli så annorlunda bara tiden får gå lite mer. Nej, Gud vill se att du tar honom på allvar idag, nu, den här söndagen. Du har ingen aning om morgondagen. Så det andra avsnittet som börjar i vers 25, som egentligen är råd då till de ogifta och änkorna. Det börjar med att han säger att i fråga om de som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag kan ge ett råd tack vare den tilltro som Herren i sin barmhärtighet har visat mig. Det vill säga, Paulus kan i det här avseendet inte åberopa något uttalande från Jesus Kristus som han kunde när det gällde skilsmässa. Men han menar, jag har ändå någonting att säga i saken. Och i slutet av kapitlet så säger han, jag menar att även jag har Guds ande. Han talar i egenskap av apostel som har Guds ande. Och därför ska vi inte ta lättvindigt på vad han säger. Och vad säger han då? Ja, han säger så här, det är bäst att förbli ogift. Det vill man ju inte höra. Det är bäst att förbli ogift. Men nu måste vi återigen korrigera det med det villkor som gällde. Han säger i vers 26, jag anser alltså att det vara bäst i den svåra tid som nu är inne. Tider av förföljelser. Enligt apostlagärningarna 18 så var det ju upplopp i Korint redan när Paulus var där. Det var inte lägligt att ingå äktenskap under sådana förhållanden. Lika olägligt som det är att byta skepp och byta båt mitt i en storm. Paulus talar till korinterna precis som till en armé som är på väg ut i ett viktigt fältslag som kommer att kräva all deras energi och uppmärksamhet. Det är svårigheter att vänta. Ändå så säger han, det är inte fel att gifta sig ens nu. Och det är inte mindre andligt att gifta sig. Men Paulus syfte är ju att bespara dem onödiga och ytterligare svårigheter och bekymmer. Om martyrium blir aktuellt, till exempel, och en familjefader ställs inför möjligheten att antingen avsvär du dig din tro eller också döda vid dig, så måste det vara en oerhört plåga att tänka på, ja, med min fru och mina barn då, och ansvaret där. Och kanske familjen blir utsatt för förföljelser och lidanden på grund av föräldrarnas tro. Så det är många saker som man måste ta i beaktande under såna här svåra tider. Då måste vi väl ändå komma till slutsatsen att Paulus råd inte är så dumt. Bäst att vara ogift och liksom bara ha sig själv att ha ansvar för. Men säger du, nu lever vi ju inte i sådana tider. Och det är ju sant. Och det är vi ju tacksamma för. Ändå så tror jag att den här texten kan tillämpas. Principen kan tillämpas. Även på andra omständigheter. Under vilka det även i vår tid kan vara ovist att ingå äktenskap. Till exempel om man har osäker ekonomi, skulder, saknar jobb eller utbildning. Då är det ovist att ingå äktenskap, och det brukar ofta föräldrar påpeka. Och då gör man gott i att lyssna till föräldrar. Det är ovist att ingå äktenskap om man är personligen och andligen omogen. Och omgivningen kan påpeka det och göra klart det. Det här har vi talat om tidigare, jag ska inte gå in så mycket på det här. Om någon av parterna lider av en dödlig sjukdom, så kan det vara ovist att ingå äktenskap. Det kan medföra ytterligare lidande. Ja, det finns många sådana här omständigheter som man bör ta i beaktande. Stämmer allt? Råder det harmoni? Kan vi gifta oss med fullständig harmoni när vi tänker på framtiden? Eller betyder det att vi ikläder oss ytterligare svårigheter och problem som kan göra äktenskapet och slitningar i äktenskapet svåra så småningom? Och det är det som jag tror principen fortfarande gäller. Vi ska inte vara för hastiga. Paulus råd, säger han ju själv i vers 35, det här säger jag för ert eget bästa, inte för att lägga band på er, utan för att hjälpa er. Det är ingen befallning, det är bara råd. För det andra, tiden är kort. Den är inte bara svår, utan tiden här efter krymper. Den går hastigt mot sitt slut. Paulus väntade Jesu Kristi snara tillkommelse. Och därför är det nödvändigt, menade han, att koncentrera sig på det viktigaste, på det som har evigt värde. Det finns ju så mycket som kan avleda oss och som kan förhindra vår koncentration på det allra viktigaste. Det behöver inte vara saker som är fel eller oriktiga. Det kan vara bra saker som avleder vår uppmärksamhet ifrån Kristus. Oavsett under vilka omständigheter vi lever eller vilka omständigheter vi möter under livets gång, så menar Paulus, det får aldrig uppta oss helt. Det får aldrig sluka oss. Det får aldrig göra oss riktigt helt engagerade. Det är lika som man säger, vi måste alltid behålla besinningen. Vi måste behålla den rätta och realistiska synen på livet. Vi måste komma ihåg att till och med äktenskapet inte är något slutligt mål för människan. Så om vi är gifta, säger han, så ska vi leva som om vi inte vore det. Den som har hustru ska nu leva som om han ingen hade. Ja, det verkar ju väldigt konstigt. Och nu är det inte så att Paulus förespråkar att vi skulle försumma att ta hand om vår familj och vårt äktenskap. Det har han ju mycket tydligt markerat i inledningen av det här kapitlet. De äktenskapliga förpliktelserna, de måste skötas. Och det också är en gudomlig kallelse. Men vad Paulus menar, det är att vi inte skulle uppfylla, att vi inte skulle tro att det här är det enda som livet går ut på. Han menar att vi skulle ha en viss attityd av distans till och med till äktenskapet, så att vi inte förleds att tro att det här är målet för min existens, eller det här är meningen med livet. Nej, det här är inte allt. Inte ens det här underbara som du nu upplever i ditt kärleksförhållande med din man eller din hustru. Kanske det underbaraste man kan uppleva som människa, men ändå så är det inte allt. Om vi har hustru eller inte, det är inte det avgörande, menar Paulus. Äktenskapet, som jag har sagt, det är bara ändå en temporär institution, och det är skört och det är tillfälligt. Och alla äktenskap ska en gång upplösas. Förresten, den som försöker suga ut ur sitt äktenskap eller ur andra saker i livet, söka suga ut ur det själva meningen med livet, kommer ovillkorligen att bli besviken. För tingen, det här tillfälliga, det var aldrig ämnat att möta vår evighetslängtan. Ja, inte ens sorgen, säger han, skulle få oss att tappa fattningen. Nu är det ingenting fel att gråta och sörja, det har sin tid. Men vi skulle ändå förstå mitt i sorgen, menar han, att det tillhör bara det ofrånkomliga i det här livet. Men det är inte allt. Vi skulle mitt i sorgen veta att det kommer någonting bortom också sorgen. Till och med sorgen ska ha sitt slut. Alla tårar ska Gud en gång avtorka från våra ögon. Och det här livets sorger skulle inte få ett fullständigt grepp om oss. Och därför är det beklagligt när människor inte kan komma igenom sin sorg, utan kanske 20-30 år efter det att maken har dött fortfarande går i någon slags bitterhet och är bundna av sin sorg. Inte heller glädjen skulle vi ta på allt för stort allvar. När det går bra, när glädjeämnen händer, någonting roligt, och vi är förtjusta, och vi har fest, och vi firar, inte heller det skulle vi hänge oss helt åt, så som det vore det slutliga. Utan vi skulle alltid komma ihåg att både sorger och glädjeämnen i det här livet är av övergående natur. På ett ögonblick kan ju allt förändras. Om Kristus skulle komma idag skulle sorgen i ett ögonblick vara borta och glädjen vändas i en evig glädje av ett helt annat slag. Du ser, den jordiska glädjen och den jordiska sorgen får inte rycka människohjärtat bort ifrån Gud. Det är det som är det viktiga. Hur eländigt det än kan vara, så får det inte ta oss med vårt hjärta bort ifrån Gud. Det får inte komma in som ett hinder mellan mig och Gud. Han är fortfarande värd min tillbedjan. Du kanske har hört om gumman som stod i askan av sin uppbrunna stuga och knäppte sina händer och strålade i det hon såg uppåt och sa: ja, nu ska det bli roligt att se vad Gud gör. Och hon hade ingenting kvar. Men hon tänkte inte bli bitter för det och låta denna fruktansvärda, som vi tycker, händelse i hennes liv helt låta henne komma i fattningen. Hon såg någonting bortom. Hon visste att det fanns en Gud som var större än alla hennes omständigheter. Ja, om du köper någonting, säger Paulus, så när du har fått det, se på det som om du inte skulle få behålla det. Se på det som ett tillfälligt lån, hur dyrbart och hur kärt det än må vara. En ny fin bil kanske, men ändå ska du ha attityden: imorgon kan den vara skrot. Ja, ingenting att hänga upp sig på. Det tillhör det jordiska, och det jordiska ska inte få greppet om oss. Det finns någonting viktigare. Allt det här kan vara borta imorgon. Det är rätt, säger han i vers 31, att vi brukar och gör bruk av det som finns här i världen. Men vi ska aldrig låta det vara någonting märkvärdigt. Vi ska äta och njuta av maten, och vi ska aldrig låta det gå till överdrift eller missbruk. Och vi ska inte fästa vårt hjärta vid det och tro att det kan tillfredsställa mig. Nu har jag funnit vad livet går ut på. Nej, då bedrar du dig själv. Billy Graham har sagt att det finns två sorters besvikna människor. Den första kategorin, det är de som håller på och jaga efter det som ska göra dem lyckliga. Den andra kategorin, det är de som har funnit det som de trodde skulle göra dem lyckliga. Och det blev inte som de hade trott. Båda grupper besvikna. Du ser, det är när människan söker sin tillfredsställelse och mening i det tillfälliga och i det jordiska som hon blir besviken och jäckad. Den här världen, säger Paulus, den går mot sitt slut. Den här världsordningen, det som vi nu ser, det är ingenting bestående. Men himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig någonsin förgås. Ja, så till sist, av helt naturliga skäl kan den gifta människan inte ägna sig lika mycket och lika odelat kanske till Guds verk som den ogifta åtminstone potentiellt kan göra. Det är ingen garanti för att en ogift människa är mera överlåten och ger mer av sin tid till Guds verk än en gift människa. Men det är en oerhörd potential. Tyvärr kan det finnas ogifta människor som hamnar i en situation av självömkan, av isolering, av bitterhet och passivitet. Och de tänker minsann inte göra någonting för Gud förrän han har fixat till vissa saker för dem. Och det är ju väldigt olyckligt om man går med en sån attityd. Och den gifta människan, hon har många lojaliteter, menar Paulus. Och hon blir lätt delad i sin håg. Hon måste se till sitt hem, tillfredsställa sin man, sin hustru. Helt riktigt. Och dessutom tänka på Herren. Ja, allt det där tar sin tid, tar sin energi. Allt det där ska skötas. Och ibland så finns det mer distraherande omsorger för en människa som är gift än för en som inte är gift. Och det finns dessutom faran för kristna äktenskap att bli väldigt isolerade och självupptagna. Man är sig själva nog. Plötsligt, den människa som var så aktiv i församlingen, nu blev gift och helt försvann från scenen. Bara vi två. Vart tog deras liv för Herren vägen? Finns det någonting större än äktenskapet? Ja, att leva för Gud i den ställning där du står, i de omständigheter i vilka du just nu lever i. Att vara inriktad på att behaga Kristus, vars slav du är. Att vara pilgrim, bara på väg. Att vara främling, veta att detta är inte min slutliga hemvist. Att vara gäst, att bruka tingen här som bor vi bara på ett tillfälligt besök, men ständigt på väg. Och ha så lätt att rycka upp tältpluggarna, som skulle vi flytta imorgon. Hur är det med dig? Sitter du fast? Sitter du fast i ditt äktenskap? Sitter du fast i dina krav på att nu ska jag finna någon? Annars får Gud vara. Vad är viktigast för dig i livet? Att bli gift? Att få det yrket, det jobbet, den utbildningen? Att lyckas med det eller det? Eller är det viktigast för dig att du tillhör Kristus? Och är det nog för dig att du här och nu får tjäna honom? Då, min vän, då är du en lycklig människa. För dig som inte känner Kristus vill jag sluta den här predikan idag med att vädja till dig att ta emot Kristus i ditt liv. Det är det enda som du inte kommer att förlora på. Allt annat ska förgås. Ditt lyckliga äktenskap ska komma till ett slut en dag. Allt som du brukar här i tiden ska en gång rinna ut ur dina tomma händer. Allt ska förgås. Men min vän, att tillhöra Kristus, det är en förening som alltid ska bestå. Vill du idag överlåta ditt liv åt honom? Just nu när jag beder får du vara med mig i bönen. Herre, tack att du har gett åt oss någonting större att leva för än det som hör den här världen till. Inte så att vi är världsfrånvända, utan att vi är realistiskt inställda på vad livet egentligen går ut på. Att det finns en förgänglig tillvaro som inte är värd vår fullständiga lojalitet. Men det finns en evig värld. Det finns en gemenskap med dig, Gud, som är värd allt. Nu ber jag för den människan som känner bitterhet därför att det inte har blivit som hon eller han ville. Herre, förlös den här bitterheten och låt den övergå i en vila och i en förtröstan på att du ändå älskar honom, henne, har allt under kontroll. Och att du bara väntar på att hon eller han ska ställa sig till din tjänst här och nu. Herre, hjälp oss att leva nu, idag. Halleluja. Och så ber jag särskilt för den som känner att jag är inte en kristen. Jag har inte givit mitt liv till Gud. Jag vet inte vad som skulle hända mig om jag idag skulle dö, till exempel. Jag ber nu för en sådan människa, Gud, att hon skulle välkomna Kristus in i sitt liv. Säga: Herre, finns du? Är det sant som jag har hört här idag, så vill jag ha med dig att göra. Jag vill tillhöra dig. Kom in i mitt liv och låt mig få leva för dig. Tack att någon säger de orden i sitt hjärta just nu, i avslutningen av den här gudstjänsten. Amen.